Nåd være med dere og fred fra Gud, vår Fader og Herre Jesus Kristus. Låt oss bede. Jag går i fara var jag går. Jag bävar när jag tänker. Hur lite egen kraft förmår mot Satan och hans rike. Han lätt kan snärja mig. Jag kan ej värja mig. Om icke på min vakt jag står. Jag går i fara var jag går. Jag tackar för att vi får samlas också denna söndag. Du känner vår nöd och du vet hur var och en av oss har det ställt i våra liv. Herre, skapa, föröka och stärk vår tro. Hjälp oss att troget hålla oss till ditt ord i livets alla situationer. Jag låter ditt ord vara vår ledstjärna varje dag. Så ber vi i Jesu och frälsarens namn. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, så säger Jesus på ett ställe i Matteus evangeliet. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag tror att många människor, även sådana som inte räknar sig som kristna, känner till och förstår vad som menas med dessa ord. En som större delen av sin tid hängivet ägnar sig åt någon. Han eller hon talar ju också gärna om det. Det kan vara frimärkssamlande. Det kan vara intresse för gamla veteranbilar. Det kan vara böcker. Det kan vara film. Intresse för konst, sport med mera. Det som intresserar dig mest av allt, ja, det talar du också mest om. Alltså det som ditt hjärta är fyllt av, det talar nu. I vår text för idag så läser vi om att Jesus är uppfylld av någonting i sitt hjärta. Han är uppfylld av den helige andes. Jesu hjärta är uppfyllt av den helige ande. Nu leds Jesus av anden omkring i ökenstånd. Nyss hade han blivit döpt i floden Jordan. Och en röst från himlen hade sagt: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Men nu hördes inte längre den här underbara rösten från himlen. Nu leds han omkring i den karga och ogästvänliga öknen. I 40 dagar är han utan mat och han möter djävulen. Förmodligen har Jesus utsatts för frestelser från djävulen under hela den här tiden. Även om det bara är de här tre specifika frestelserna som finns nedtecknade. En rätt intressant sak, jag vet inte om ni har tänkt på det. Hur ofta talet 40 återkommer i vår bibel. I den här texten alltså så heter det att det är 40 dagar som Jesus vistas i öknen. Det heter om Mose att han blev kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och talet 40 har vi också med i samband med syndafloden. Det år då Noah var 600 år, på 17:e dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupet källor fram. Himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Och vi vet att Israel, de spenderade 40 år i öknen i samband med uttåget ur Egypten. Vi kan läsa om Elia som under 40 dagar och 40 nätter är på väg till Herrens bergen, Horeb. Profeten Jona predikade mot staden Nineve och sa att om 40 dagar så skulle staden förstöras om man inte gjorde bättring. Och vi vet också att Jesus han återvände till himlen 40 dagar efter påsk. Vi ska inte ge oss in i några spekulationer om vad det här talet 40 kan betyda. Om det nu betyder. Men vi kan slå fast att Gud visar att han har en bestämd plan, ett bestämt syfte med allt som han gör. Han anger i sitt ord bestämda tider och vad som sker under dessa tider. Det visar oss alltså att det är historiska fakta som berättas. Det är historiska fakta. Det är saker som har hänt. Vi får tidsangivelse om hur länge händelsen äger upp. Nåväl. Jesus befinner sig alltså i öknen och där träder djävulen fram. Du och jag, vi är mänskliga varelser. Vi är behäftade med många fel och många brister. Men Jesus, han är Gud, vet vi. Jesus är Gud, han är både Gud och människa. Han är fullkomlig Gud, han är fullkomlig människa. Han är perfekt. Nu är det ju väldigt lätt att vi tänker så här. Ja, men det måste ju ha varit mycket, mycket enklare för Jesus att stå emot frestelsen än vad det är för oss. Men är det sant? Är det så? Tänk på, han har kommit gående ut i öken. Han är hungrig, han är uttröttad. Han är människa, precis som du och jag. Han har mänskliga behov. Han behöver äta, han behöver sova, han behöver dricka, han behöver vila. Och vi vet att i vissa tillfällen så gråter han också, precis som vi. Fastän han var utan synd så möter han verkliga frestelser till synd. Inte inifrån som vi, utan han möter frestelserna utifrån, från djävulen. Bibeln lär att han var frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Det är som människa Jesus, det är som människan Jesus blir frestad. Han står i vårt människosläktets ställe. Det är alltså inte som Gud han frestas. Vi lär hos profeten, hos evangelisten Jakob, Gud frestas inte av det onda. Det är människan Jesus som frestas. Och han står alltså i vårt ställe. Precis som han senare också kommer att göra på Golgata. Men när han möter djävulens frestelse så slår han alltså inte bort den med ett fasthållande vid att han skulle vara fritagen från frestelse därför att han är Guds son. Nej, han står där inte för sig själv utan han står där för oss som vår ställföreträdare. Om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd, föreslår djävulen. Och ingenting skulle naturligtvis ha varit enklare för Jesus än att göra brödkakor ute i öken. Av stenar eller precis vad som helst, allt. Men om man hade gjort det, så skulle det om inte gjort hela hans uppdrag. För hans uppdrag som vår frälsare bestod ju inte i att sörja för sina egna behov först och främst, utan för vår. Han säger på ett ställe: människosonen har kommit, har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hur bemöter nu Jesus djävulens frestelse då? Jo, han använder Guds ord. Han säger: det står skrivet. Han säger inte: ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Nej, han tar fram Bibeln. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Jesus säger inte att bröd är oviktigt, att det inte är någonting som behövs. Men han säger att det finns något mer. Bröd för dagen är viktigt, men bröd för evigheten är ännu mycket viktigare. Vid ett annat tillfälle säger Jesus: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det är min mat, säger Jesus. Det är min främsta, viktigaste mat. Jesus använder inte sin gudomliga makt när han avvisar djävulen, utan han använder ordet, Guds ord. Den andra frestelsen Jesus ställs inför här, kan man säga, handlar om girighet. Att locka till avfall genom löfte om världslig makt. Och här ser vi hur oerhört fräck djävulen är. Han påstår alltså att: Jag ska ge dig all denna makt. Han visar rikena i ett ögonblick, alla riken på jorden. Och säger han till Jesus: dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig, och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allt detta ditt. En sån otrolig fräckhet. Naturligtvis är allt sammans lögn. Jag har aldrig sett att det någonstans står i Bibeln att detta det skulle vara överlämnat till djävulen. Varsågod, här får du detta igen. Det står tvärtom i Saltaren: jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Det är inte djävulens. Jorden är Herrens och med allt som ryms på den. Så ytterst tillhör alltså allting Gud. Vi är bara satta som förvaltare under en kort tid. Och sen ska vi träda tillbaka. Så vi kan konstatera att det är varken vi eller djävulen som är jorden, utan det är Gud. Och Jesus faller inte ner och tillber den onde, den gamla onde. Jesus var inte ute efter yttre namn. Och här, han säger till Pilatus, de kända orden: mitt rike är inte av den här världen. Så återigen använder Herren Jesus Guds ord: Herren din Gud ska du tillbesäga, och endast honom ska du tjäna. Den tredje frestelsen kan vi säga handlar om övermod. Att få Jesus att kasta sig ut från ett högt utsprång på tempelmuren. Kanske stod det en massa folk på den så kallade hedningarnas förgård, som var platsen dit också icke-judar fick beträd. Om nu Jesus kastade sig ut från ungefär 150 meters höjd och så borstade han av sig dammet, reser sig upp oskad, så skulle väl folk verkligen förstå att han var den utlovade Messias, Guds son. Och för säkerhets skull så tar djävulen fram Bibeln. Han är inte främmande för att använda skriften. Så han citerar ett par rader ur en saltarsalm där det heter: han ska befalla sina änglar att bevara dig, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Djävulen är inte dum. Han är oerhört listig. Han till och med predik. Det skulle inte vara farligt att göra det här hoppet. Inte om man är Guds son. Detta med att djävulen inte drar sig från att använda Bibeln, Guds ord, det är en viktig lärdom för oss. Det gör att vi ska vara på vår vakt, pröva vad som sägs i all predikan. Återigen så svarar Jesus med att anföra ord från skriften. Det är sagt: du ska inte frista Herren din Gud. Ska inte ge dig ut på så här äventyr. Så står det som avslutning i vår text att när djävulen hade frestat honom på alla sätt, lägg märke till det, på alla sätt, lämnade han honom för en tid. För en tid. Vi vet att det var inte slut med djävulens attacker mot Jesus. Även om djävulen inte trädde fram personligen, så gjorde han det genom andra. Det var en kamp mellan ljuset och mörkret ända fram till korset på Golgata. Nu har vi lite grann betraktat vad som hände i öknen och hur Jesus bemötte frestelserna som mötte honom. Låt oss nu se på vår situation, på din och min, på vår ställning och förmåga till att stå emot den onde på hela tiden. Vi vet att han är vår på hela tiden. Han vill oss bara om. Även om han kan slänga fram lockelser som kan se så vänliga och fina ut som allra helst, så har han som yttersta avsikt att locka oss bort ifrån honom. Petrus säger: han går omkring som ett rytande lejon, söker efter vem han kan käka upp. Ni vet hur lejonet går fram, söker efter råd. Precis lika långt är det med djävulen. Och vi ska veta en sak: han är ingen illusion, någon tankefigur. Ibland avbildas han med horn och bockfot och eldgaffel och vem och så var. Men vi fick veta att han är alltså en ande avfallen ifrån Gud, som bara har ett enda mål, och det är att locka människor till sig, bort från Gud. Ja, hur är vår belägenhet när vi möter honom? Ja, vi har ingen som helst egen kraft att bemöta honom med. Luther skriver så rätt i sin psalm: vår egen kraft är hjälparkraft. Vår egen kraft är hjälparkraft. Vi måste ha hjälp. Vi måste ha hjälp. Och det har vi. Vi har en frälsare som troget står vid vår sida. Luther fortsätter i sin psalm: men med oss står den rätte man, vi står av honom stötta. Jesus är hjälparen, han är räddaren. Det är han som vi kan förlita oss på. Vår text började med orden: uppfylld av den helige ande återvände Jesus. Jesus var uppfylld av den helige ande, och med andens svärd, Guds ord, så besegrar han djävulen. Vi behöver också uppfyllas av den helige ande. Och hur blir vi det? Ja, det blir inte på något svärmiskt sätt. Det blir inte genom att sitta vattenkammare i en gungstol, fina och prydliga, och vänta på att den helige ande ska komma över oss. Och vi hittar honom inte på Facebook, och inte på Twitter eller Twitter eller vad det nu kan vara för något. Nej, vi finner bara den helige ande i Guds ord. I Bibeln, ingen annanstans. Inte i vårt eget hjärta hittar vi ingen ande. Möjligen mörka andar kan vi hitta det. Men den helige ande finner vi bara i ordet. När djävulen kommer med sina frestelser, då måste jag vara förberedd. Då måste jag ha motvapen. Då kan jag som sagt inte börja söka här i mig själv, i mitt hjärta, för att hitta de rätta svaren. För hur är det i våra hjärtan? Jo, det talar Jesus om för oss på ett annat ställe. Ur människans hjärta utgår onda tankar, säger han. Onda tankar utgår ur våra hjärta. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Det var vad vi har i våra hjärtan. Det är inte mycket att möta djävulen. Det är ju tvärtom så att han finner ju en bundsförvant i vår gamle Adam, i vårt onda hjärta. Vi har inte kraften, hörni, i våra hjärtan till att stå emot. Men vi har Guds ord. Och Luther skriver: om vore världen än så stor och full av mörkrets härar, dock när ibland oss Herren bor, platt intet oss förfäran. Världens furste är ju dömd, och hans kraft är tömd. Han på ett huvud håll, och skada ej för någon. Ett ord kan honom fälla. Så mäktigt är Guds ord att endast ett enda behövs för att fälla honom. Det är alltså inte våra strategier och uträkningar som kan fälla. Nej, det är ett ord från skriften. Och därför så ska vi verkligen följa aposteln Paulus uppmaning att låta Guds ord rikligt bo ibland oss. Ibland var och en av oss. Att vi tar in kunskap och ifrån Guds ord för att kunna stå emot. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen som. Fyller vi våra hjärtan med Guds ord, då har vi också någonting att mota djävulen med, att möta honom och att gå segrande i striden. Det står skrivet, säger Jesus. Och hörni, vilken tröst det är för oss att det står skrivet. När vi möter frestelsen, då behöver jag inte börja fundera, jag tänker, vad säger man nu om detta, och vad är den allmänna åsikten och opinion? Vad står skrivet? Jo, fly detta. Eller vad står skrivet i en annan situation? Sök detta. När det kommer upp frågor, ja, är det tillåtet? Är det tillåtet? Får jag gå dit och dit? Får jag sjunga på begravning? Eller hur är det? Ja, vad står skrivet? Kan jag göra det och det? Kan jag äta det och det? Kan jag dricka det och det? Vad står skrivet? Enkelt. Svärtligt. Och hörni, när oron kommer över min salighet, hur ska det gå när jag slutar mina dagar? Vad ska jag ta vägen? Vad händer? Är jag säker på att jag får komma till himlen? Ja, då tittar jag ju inte där inne Men då tittar jag i skriften, vad säger den? Jo, det står skrivet att den som tror på mig ska leva om han ändrar. Det står skrivet. Ja, men säger djävulen, det där det. Hör du, jag har varit för dålig. Ja, du har rätt. Jag har varit för dålig. Men Jesus, han har inte varit för dålig. Han stod i mitt ställe på Golgata. Han lät sitt blod rinna för mina synders skull. Detta får jag tro, säger han. Och jag får tro det för min salighet. Det har ni. Det står skrivet. Själv, han är mig alla dagar med. För var särskild tid, men särskild nu. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och ro. Att sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag, så ska din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Amen. Jag lovar att vara Gud och välsigna i evighet. Som med sitt ord tröstar han, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till ände och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen.